finns kungar man vet väldigt mycket om. Och så finns det många kungar i vår historia som man har glömt det mesta om. Och det finns en enda som det har varit officiell politik att man ska veta så lite om som möjligt. Gustav den fjärde Adolf. Det låg liksom en mörk skugga över hela hans liv. Ändå var hans son till vår enda solkung, Gustav den tredje. Men det var kanske just därför, för att han var solkungens son, som Gustav den fjärde Adolf hade ett så olyckligt liv. Få människor har haft så mycket olyckor och så mycket otur som han. Och olyckorna de började egentligen redan innan han föddes. För att så snart det blev bekant att hans mor, drottningen Sofia Magdalena, var gravid, började ryktesspridningen. Var verkligen Gustav den tredje far till barnet? Den som drev de här ryktena mest ihärdigt, det var egendomligt nog kungens egen mor, Lovisa Ulrika, änkedrottningen. Och snart visste alla i hovet här på Stockholms slott hur det var. Det kom ut på stan, det kom ut i landet. Det skrevs nidverser och gjordes nidteckningar. Som till exempel den här gjorde den store Ehrensvärd. Man var mycket rakare och mer öppen om erotiska frågor på 1700-talet. Det stora pryderiet kom på 1800-talet. Men vad alla menade var alltså att kungen hade haft assistans i sängkammaren. Det är klart att det här är en väldigt känslig och delikat fråga. Men vi måste ändå ta upp det här. Därför att det påverkade Gustav den fjärde Adolf för hela hans liv. Och omständigheterna kring hans tillblivelse var egendomliga. Det är historiskt dokumenterat. Så här tror man att det var. Då Gustav den tredje och hans hustru Sofia Magdalena av Danmark hade varit gifta i 11 år. Då först försökte kungen, som man säger, fullborda äktenskapet. Han hade inte varit särskilt intresserad tidigare, och egentligen var han säkert inte det nu heller. Men trycket ökade på honom. Landet måste ha en tronarvinge. Och tronarvingar tillverkas normalt bara på ett enda sätt. Makarna var nu 32 år gamla, men saknade uppenbarligen all sexuell erfarenhet. Kungen hade då i sin stora nöd vänt sig till sin gamle vän, före detta kammarpagen, numera hovstallmästaren Adolf Fredrik Munk av Fulkila från Finland. Och i hovstallen vet man ju hur så här går till. Munk har själv skrivit en redogörelse för det hela som han riktade till myndigheterna i landet och som finns på Riksarkivet. Det kan vem som helst läsa. Och där berättar han att kungen hade bett honom infinna sig varje kväll i över en veckas tid i den kungliga sängkammaren för att assistera det tydligen totalt okunniga och mycket, mycket blyga kungaparet. Och hans hjälp var tydligen ganska verkningsfull för att nu vet man av samtida brevskrivare och memoarförfattare berättar att drottningen som under de senaste åren varit ganska ilsken och irriterad och vresig av naturliga skäl. Hon kom plötsligt ner och var rosenkindad och glad och vänlig mot alla. Och Munk af Fulkila av alla människor, han överröstes plötsligt med hedersutmärkelser. Han fick först en stor summa pengar. Så steg han i graderna. Han blev friherre. Han blev greve. Han blev överceremonimästare över de kungliga ordnarna. Han kom in i regeringen. Han utnämndes till och med till landshövding i Uppland. Och så fick han Serafimerorden, landets förnämsta utmärkelse. Det är klart, ingen vet exakt hur långt Munk af Fulkilas assistans i den kungliga sängkammaren sträckte sig, för att hans rapport är naturligtvis inte helt korrekt i alla detaljer. Hur som helst, Gustav den tredje fick en son och storartade och mycket påkostade festligheter bröt ut i Stockholm. Det hölls pampiga tal, det skrevs högstämda dikter, ordnar och medaljer delades ut och jublet var allmänt tills olyckorna började komma. För kungen ville fira sin sons ankomst med en stor fest på Gustav Adolfs torg. som ligger här bakom mig. Fast på den tiden hette det fortfarande Norrmalmstorg. Det är ju där Operan och UD ligger idag. Man lät bygga upp en stor provisorisk festlokal där. Ungefär som i dagens vattenfestival. Och där var det meningen att flera tusen stockholmare skulle få gratis vin, öl, mat och dans. Och när stunden var inne så tryckte många tusen på vid ingångarna. Så när entréerna öppnades blev det fullständig kalabalik och massaker. Mellan 60 och 100 stockholmare trampades ihjäl. Och borta var ju all festglädje. Det är mycket rätt att föreställa sig vad olyckskorparna kraxade om detta omen. Och de skulle få mer än rätt. Alla barn formas av sin hemmiljö och sin uppfostran. Naturligtvis också kungliga barn. Gustav den fjärde Adolf fick en mycket dyster barndom. Det kan man se på den här tavlan som talar fullständig sanning. Här ser man nämligen en liten allvarlig prins som leker med vuxna kammarparsen. Gustav den fjärde Adolf fick nämligen aldrig leka med jämnåriga kamrater. Han hade inga syskon. En yngre bror dog redan som spädbarn. Hans lärare här på Stockholms slott var moraliserande, pedantiska personer som saknade all förståelse för att barn behövde ömhet, lek och fantasi. För de var barn, samma sak som vuxna, fast mindre. Så den lilla prinsen, han undervisades tidigt i filosofi, religion, historia. Han lärde sig franska, tyska, latin. Och han var duktig i musik. Han lärde sig spela klaver eller piano redan som 7-åring. Och resultatet av alla de här lärda mödorna, det blev en liten prins som ansågs vara väldigt välutbildad, rättrådig, men ytterst egensinnig och petimeternoga. Och som hela sitt liv skulle ha det svårt med de sociala relationerna. Och det här, det skulle man kanske kunna ha rättat till på något vis. Om inte det här hade hänt när pojken bara var i sina första känsliga tonår. Gustav den tredje blev skjuten på operamaskeraden. Och efter 2 plågsamma veckor dog kungen här på Stockholms slott. Och att detta skedde mycket nära sonen, som plötsligt befann sig vara kung själv under en förmyndarregering. Förmyndarna var hans farbror hertig Karl och dennes gode vän Gustav Adolf Reuterholm, som har kallat Sveriges mest hatade och baktalade man, för att han styrde nästan enväldigt ett tag och kallades också därför för storvisiren. Gustav den fjärde Adolf skulle aldrig komma över att fadern blev skjuten på Operan. Så ett av hans första beslut som myndig kung, det var att Operan skulle rivas helt och hållet, jämnas med marken, utplånas. Men de ansvariga i Stockholm då, i regeringen och Stockholms stad, de lyckades förhala det här beslutet om själva rivningen så länge att den gamla Operan stod kvar när kungen själv hade lämnat scenen. Men han skulle aldrig acceptera något glittrande kulturliv, och på Operan gick han aldrig. Hela sitt liv bibehöll Gustav den fjärde Adolf en djup misstänksamhet mot staden Stockholm, som han tyckte, och det var med viss rätta, han tyckte var befolkad av kuppmakare och konspiratörer och mördare. Han var helst i Skåne. Och måste han vara i Stockholm, så var han allra helst här ute på Haga. Hovet försökte flera gånger och mycket tidigt förlova bort honom med för utrikespolitiken lämpliga prinsessor. Och längst kom man i förhandlingarna om den ryske tsarens dotter, prinsessan Alexandra. Man kom faktiskt så långt att kungen själv, i spetsen för ett lysande följe svenska diplomater, anlände till Sankt Petersburg. Och en viss dag skulle äktenskapskontraktet skrivas under. Hovet stod uppställt, Champagne var framtagen. De svenska diplomaterna stod där och tänkte förmodligen på alla fina ordnar de nu skulle få. Den blossande prinsessan stod där. Den enda som inte stod där var Gustav den fjärde Adolf. Han var på väg hem. Så det blev bara för de svenska diplomaterna att försöka förklara lite generat vad det var som hade hänt. Jo, kungen hade läst den finstilta texten i kontraktet. Och där stod det att Alexandra skulle få ha ett eget kapell i Stockholms slott så att hon kunde få behålla sin grekisk-ortodoxa religion. Och där var det tvärstopp för Gustav IV Adolf. Det gick han inte med på. För enligt svensk lag ska kungen och drottningen vara lutheranska protestanter. Och så har det varit fram till våra dagar. Och det var första gången den då bara 19 år gamle kungen visade sin benhårda och starka vilja och envishet. Han gifte sig istället med den här skönheten. Den då bara 16 år gamla Fredrika av Baden från staden Karlsruhe. Och efter en del initialsvårigheter så verkade det i alla fall som om det här äktenskapet var mycket lyckligt i början. Hon födde honom 5 barn och verkar de första åren ha varit gravid mest hela tiden. Och kungens nu mycket stora brinnande intresse för det som hans far inte var så riktigt duktig på i sängkammaren. Det gick så långt att det svenska hovet en förmiddag när de fick stå som vanligt och vänta på den som alltid försenade kungen så tvingades riksmarskalken Axel von Fersen. Han tvingades fram för att försöka på diskret sätt få kungen att, som han sa, skona drottningens hälsa och något förkorta sina besök i drottningens sängkammare. Det är lite pinsamt det här. Hans kröning blev den minst glamorösa i hela Sveriges historia. Och den skedde av olika politiska skäl i den då i alla fall inte överdrivet festliga staden Norrköping. Det var en sen, kall vårdag med snöstorm. Kungens häst stannade mitt under processionen och vägrade gå vidare. Därför att just där hade den fått godis under träningarna innan. Så kungen tvingades byta häst. Kronan skavde hål i den nysmorde monarkens gässa och riksbaneret gick av då riksmarskalken Axel von Fersen stretade i motvinden. Men det var inte slut på alla olyckorna där heller. För att strax efteråt kom svärfar från Karlsruhe i Baden på besök. Och hans vagn råkade skälpa utanför Arboga och fursten avled. Det är den enda utländska furste som avlidit i Sverige på officiellt besök och dessutom i en trafikolycka. Och inte ens där var det slut på Gustav den fjärde Adolfs alla olyckor. Det var inom utrikespolitiken som problemen kom. Kungen var ju enligt författningen enväldig och kunde egentligen föra vilken politik han ville. Ja, det gjorde han också. Han tog genast ledningen över utrikespolitiken. Krisen kom i början på 1800-talet. Europa dominerades då helt av denne man. Frankrikes kejsar Napoleon, vars trupper underlade sig land efter land och spred skräck men också beundran i Europa. Och det här beundran den nådde också vårt land, där många svenska officerare dyrkade Napoleon och krävde att Sverige också skulle föra en franskvänlig politik. Men kungen, han tyckte tvärtom. Han menade att Napoleon var ett hot mot friheten. Det var lite i Sverige då som under andra världskriget, då många beundrade Hitler när Hitler hade stora framgångar i början av kriget. Den stora dramat för kungen, det började den dagen då kungen av Preussen skickade sin finaste orden till kejsar Napoleon. Och det var samma orden som Gustav IV Adolf också hade. Han tog då sin orden och skickade i frakt tillbaka till Preussen och sa att han vill inte ha samma orden som vilddjuret, som han sa, Napoleon. I oktober 1805 utfärdade Sverige en formell krigsförklaring mot Frankrikes Napoleon. Kungen menade att Napoleon var ett hot mot Europas jämvikt. Och han sände svenska trupper till svenska Pommern. Han tog själv befälet över hela armén. Och han menade att han kunde offra svenska liv för sin övertygelse att Napoleon måste hejdas nu. Men det blev inget framgångsrikt krig, varken för armén eller för kungen som överbefälhavare, trots att han hade låtit beväpna sig med sin idols Karl XII:s värja och pistoler. För ganska snart ockuperades hela svenska Pommern av franska trupper, och den svenska armén den satte sig i säkerhet i sista minuten. Och därmed hade Sverige hamnat i en ännu mer komplicerad utrikespolitisk situation än man redan var. Några nya franska framgångar gjorde att Frankrike och Ryssland slöt ett vänskapsavtal. Och därmed var det egentligen bara Sverige och Storbritannien i hela Europa som stod emot Napoleon. Napoleon försökte nu tvinga Sverige med i blockaden mot Storbritannien, men kungen vägrade. Han kunde inte se någon anledning att ändra sin politik, i synnerhet inte nu när Napoleon visade att han var ett hot mot folkens frihet. Och Gustav den fjärde Adolf, han var inte rädd för Napoleon och inte för Ryssland heller. Den ryske tsaren Alexander den förste var svåger till Gustav den fjärde Adolf. Kungen skulle aldrig komma över den sorg och besvikelse han kände den 21 februari 1808, då ryska trupper plötsligt och helt utan förvarning bröt in här i Finland. I detta Finland som då var en lika naturlig del av det svenska riket som till exempel Norrland idag. Nu var kriget här alltså. Och det hotade från två håll. För ungefär samtidigt bröt franska trupper in i Danmark och anslöt sig till danska armén och gjorde sig beredd att anfalla Skåne därifrån. Och den som var chef för den här franska attackstyrkan var ingen mindre än den här mannen, Jean-Baptiste Bernadotte, som vi svenskar snart lär känna som Karl XIV Johan. Men nu blev det fransk-danska anfallet aldrig av, och tur var ju det. För kriget här i Finland, det blev rena katastrofen. Den svenska armén var uruselt utrustad. Den var illa beväpnad, illa tränad, och officerarna var dåligt motiverade. Överbefälhavaren här i Finland hette Klingspor, och han hade order om att försöka förhindra den ryska inmarschen. Gick inte det så skulle han dra huvudarmén med sig längre norrut för att övervintra i norra Finland eller Sverige. Och han hade 12 000 man med sig. Det låter mycket, men tusentals av dem var sjuka av alla umbäranden. Och många tusen av dem dog utan att ens ha sett en fiende vid horisonten. De svalt ihjäl, de frös ihjäl och de dog av olika fältsjukdomar. Virus skulle man säga idag. Nu då den rörliga armén försvann sakta norrut, så samlade man över 7000 man svenska och finska trupper i södra Finland här på fästningen Sveaborg som ligger utanför Helsingfors. Sveaborg antogs vara en ointagbar fästning, så det kallades för Nordens Gibraltar. Och Sveaborg är en serie befästa öar och holmar som man kan åka och titta på. Här hade man nu 700 kanoner och mer. Man hade hela skärgårdsflottan. Och man menade att så länge man hade Sveaborg så skulle Finland förbli svenskt. Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg, han diktar ju Fänrik Ståls sägner om mäktiga fältslag. Och då ska ni komma ihåg att de flesta av de här handlar mest, i synnerhet det första året, handlar mest om enkla skärmysslingar och fäktningar. Med två undantag, händelserna vid Sikajoki och vid Revolax, där generalen Karl Johan Adlercreutz utmärkte sig. Den svenska fälttågsplanen såg kanske bra ut på kungens skrivbord i högkvarteret på Åland. Men här i verkligheten var det annorlunda. Folket som bodde i de här områdena som nu ockuperades av ryssarna, de utsattes för en mycket skickligt genomförd psykologisk krigsföring. De fick behålla sin religionsfrihet. Adel, präster och borgare som hade speciella rättigheter fick behålla dem. Och ryssarna spred sig snart över hela landet. De nådde Åland, ja, de tog till och med Gotland. Det var de översta samhällslagarna som snabbast fann sig i maktskiftet. Där drömde man redan om nya karriärer i kejsarens Petersburg som framstod som ett glittrande Versailles jämfört med det snåla hovlivet i Gustav IV Stockholm. Snart var det bara bland de riktiga bönderna på landet som det fanns någon motståndsvilja. Och så naturligtvis här på Sveaborg, där den södra armén hade koncentrerats och där de skulle övervintra och vänta på den offensiv som skulle komma, trodde man. Men på vårvintern 1808 skärptes krigssituationen. Kommandant här på Sveaborg var Carl Olof Kronstedt, viceamiral. Det här är hans arbetsrum och hans skrivbord förresten. Han var en mycket dyster och allvarlig herre, beskrivs han som. Han beundrade Napoleon och han betvivlade att Sverige skulle kunna försvara Finland. Han hade gjort lysande karriär i svenska armén och flottan och blivit viceamiral. Men så blev han ovän med kungen och omplacerad på Sveaborg. Och det var någonting som alla, inklusive han själv, då betraktade som en degradering. Han utsattes för intensiva ryska påtryckningar. Och två gånger bombarderades Sveaborg av ryssarna. De vräkte in över 1500 projektiler. Och det låter mycket, 1500. Men det gav inte mer än 6 döda och 32 sårade av de över 7000 som fanns här. Ändå ville Kronstedt nu ge upp. Han ansåg nämligen att krutförrådet inte skulle räcka. Och han trodde inte man skulle stå emot en stormning. Och han ville skydda kvinnorna och barnen som fanns här. Familjer som han för övrigt borde ha evakuerat långt innan belägringen. Men för att kapitulationen skulle se bättre ut än vad det var satte han tidsgränsen 3 maj. Om inte 5 fullastade svenska linjefartyg anlände före 3 maj med förstärkningar skulle Sveaborg kapitulera. Och han sände 2 separata kurirer till Stockholm med det här beskedet. Men ryssarna tog hand om dem, de kom aldrig fram. Nu följde några veckor av spänd väntan här på Sveaborg då folket satt och tittade ut över vallarna, ut över den hårt tillfrusna Finska viken. Så var den 3 maj här. Ingen svensk hjälp hade kommit. Alltså gav sig Europas starkaste fästning utan ett enda svärdslag. Det här, det har kallats det största förräderiet i Sveriges långa krigshistoria. Och det ryska bytet, det blev ju enormt. Över 700 kanoner, över 100 fartyg, många tusen gevär. Och ingenting av det här förstördes av Kronstedt. Gå ut marscherade då över 7000 svenska soldater och finska soldater. Men de fick inte komma på en gång, för det visade sig att de var fler än ryssarna som skulle ta hand om dem. Så den ryska psykologiska triumfen var oöverträffbar. Men än var Finlands sak inte förlorad, för den här våroffensiven, den kom igång. Och det är nu vi har segrar som mera tillhör vår litteraturhistoria än krigshistoria, som striderna vid Virtabro, vid Lappo och i Sikajoki, där ryssarna faktiskt drevs tillbaka. Kungen försökte naturligtvis få över förstärkningar till Finland, men av olika skäl misslyckades det. Och i besvikelsen över det här så lät kungen en gång personligen slita storkorset av överste befälhavaren. Och där på Åland degraderade han 3 kungliga livregementen till vanliga regementen. De blev av med hederstecken och fanorna. Det här var naturligtvis en enorm prestigeförlust. Och dessutom kraftigt sänkta inkomster för 120 officerare ur de finaste svenska familjerna. De blev naturligtvis fruktansvärt upprörda. För många av dem hade inte ens varit med i kriget. De hade varit i Sverige hela tiden. Och de beslöt många av dem att där på Åland mörda kungen. Och de sammanträdde i täta konspirationsmöten. Och nu hade han fått nästan hela officerskåren emot sig. Utan förstärkningar tvingades den svenska armén nu till en ny reträtt norrut. De flydde över Österbotten. Och det var samtidigt som att fler ryssar vällde in i Finland. Snart var de över 50 000 här. Von Döbeln segrade visserligen vid Jutas, men kort därefter led Adlercreutz nederlaget vid Oravais, där över 1000 svenskar och finnar stupade. Och svenskarna fortsatte fly och ryssarna kom efter. De kom över isen och ockuperade Umeå och de nådde snart Kalix, samtidigt som andra trupper gick över de åländska öarna och Stockholm var hotat. Nu kan man förstå att missnöjet jäste inom den svenska armén. Kungen gjordes ansvarig för alla misslyckandena. Kungen måste bort.
Den 7 mars 1809 slog de missnöjda officerarna till. Befälhavaren över västra armén, Georg Adlersparre, ockuperade plötsligt Karlstad. Och så beordrade han sin armé på 2000 man att marschera riktning Stockholm. Adlersparre var en märklig officer. Han var temperamentsfull och färgstark men mycket egocentrisk. Han lät publicera en proklamation. Och av den framgick det att han och de andra var rädda för att Sverige skulle delas upp mellan Frankrike och Ryssland om Gustav den fjärde Adolf fick fortsätta att vara kung. De krävde att riksdagen skulle sammankallas och att det skulle bli fred. Det var alltså uppror mitt under brinnande krig. Revolution ville Adlersparre kalla det. Kungen fick veta vad som hade hänt inom ett dygn. Han fick nyheten här på Haga. Men han fick så bristfälliga informationer att han förstod inte hur allvarligt det var. Han trodde det var ett rykte bara. Så dagarna gick, revolutionen kom allt närmare. Snart visste alla makthavare i Stockholm vad som hade hänt. Alla utom kungen. När 5 dagar hade gått och kungen satt samlad här med sin familj för att fira drottningens födelsedag. Den dagen fick han sådana informationer att han förstod att det här var allvar. Nu reagerade han. Men skulle det vara för sent? Kungen lämnar Haga slott och tar sig så fort han kan till Stockholms slott, till sitt arbetsrum i privatvåningen. Där ger han först av allt order till en bataljon ur Stockholms garnison att göra sig berett att marschera iväg nästa morgon klockan 6. Själv skulle han och den kungliga familjen ge sig iväg klockan 10. De skulle ta sig söderut för att med hjälp av lojala trupper i Östergötland och Skåne gå till motattack mot kuppmännen. Sverige stod inför inbördeskrig. Och det är möjligt att den här planen hade lyckats. För kungen var ganska populär bland vanligt folk och det fanns lojala trupper söderut. Det är nu som generalen Adlersparres medkonspiratörer och andra missnöjda officerare i Stockholm inser att de måste slå till, trots att Adlersparre och den västra armén ännu inte hunnit fram till Stockholm. Kungen måste ju gripas innan han hinner organisera en motståndskamp. Och just nu befinner sig hela den besegrade krigsledningen från det förlorade Finlandskriget i Stockholm och i spetsen för dem generalen Adlercreutz, som just blivit friherre. Så hela natten mellan den 12 och 13 mars 1809 sitter kungen vid sitt arbetsbord intensivt arbetande på sin flyktplan och sin kontrakupp. Han ger order, han kallar in höga officerare, han kallar in höga ämbetsmän. Och en av dem han kallar in är chefen för bankofullmäktige, Fabian von Fersen. Han beordras infinna sig med statskassan, för kungen behövde ju kontanter när han skulle fly. Men Fabian von Fersen, han vägrar ta med sig statskassan. Han hänvisar till att han är ansvarig inför ständerna. Så att om hans majestät konungen vill ha statskassan får han inkomma med en skriftlig ansökan. Det är förmodligen den enda gången i världshistorien som en enskild banktjänsteman har förhindrat att en enväldig kung avviker med statskassan genom att hänvisa till att rätt blanketter måste fyllas i. Tidigt i gryningen, den 13 mars, är ett 30-tal höga officerare församlade i det här salen i Stockholms slott, Pelarsalen. De är hitkallade av kungen personligen, antagligen därför att han ville pröva deras lojalitet. De flesta av dem hade varit med i det finska kriget. Några av dem var födda i Finland som Adlercreutz. Andra var släkt med kuppgeneralen Adlersparre. Man vet att vid den här tidpunkten hade nästan hela arméledningen och de allra flesta av rikets högre ämbetsmän gått över till kuppmännen. När Adlercreutz och hans folk står här och väntar på att bli insläppta till kungen inser de att de måste gripa kungen innan han hinner fly från slottet. Men i det här ögonblicket har de ingen aning om vad de ska göra sen. De vet inte hur kungens livvakter reagerar eller slottspersonalen reagerar om kungen plötsligt arresteras. Allt som nu sker är improviserat. För den som hade en plan för Sverige utan Gustav den fjärde Adolf, det var ju Adlersparre som är på väg från Karlstad. Men det var en djup skillnad mellan Adlercreutz och kuppgeneralen. Adlercreutz och hans folk här, de misstrodde kuppgeneralens politiska ambitioner. Så, som man säger, i rikets intresse beslutar sig de här för att påskynda utvecklingen själva. De låter stänga Stockholms stadsportar. De sätter ut egna vakter på centrala platser och runt Stockholms slott. Man vet ganska väl vad som nu händer. Därför att de flesta av de som var med har skrivit sina personliga redogörelser. Och om man lägger ihop alla de här så får man en rätt bra bild. Kungens arbetsrum, exakt som det såg ut då, finns inte alls kvar längre. Så vi föreställer oss att det här är en del av arbetsrummet. Så kungen märkte det här natten och tidigt på morgonen att det var ovanligt mycket folk i rörelse. Och han började ana oråd. Men innan han kunde göra någonting öppnas plötsligt dörren och inkommer helt oanmälda generalen Adlercreutz och 6 yngre officerare, alla veteraner från finska kriget. Och de kommer in, kungen blir totalt häpen. Och Adlercreutz stiger fram och säger att det blir nog ingen resa söderut för ers majestät idag. Och så säger han att alla ämbetsmän, höga militärer och många andra medborgare har uppmanat mig att försäkra mig om konungens person, som han säger. Det vill säga ta kungen till fånge. Och kungen han reagerar blixtsnabbt. Han rycker upp sin värja och skriker: "Frederi! Hjälp!" skriker han. "De vill mörda mig! Frederi!" Och de kastar sig över kungen. Det blir fullständigt slagsmål och tumult i rummet här. Överste Silversparre kastar sig över honom bakifrån och håller honom ett starkt grepp. Och då rycker kungen tag i håret på en officerarna allt man orkar. Men den officeren pressar upp kungens strupe mot väggen så här. Och då kan major Ulfsparre rycka svärdet av kungen. Han blir avväpnad. Men han skriker hela tiden. Och då rusar hans personal naturligtvis till. Dragonerna, livvakterna och hovtjänstemännen. Och de försöker komma in genom dörren och den är låst och de bankar på den. Och bland de som kommer dit springande är också naturligtvis chefen för livvakten, generaladjutanten Melin. Och han har sin befälstav i handen. Melin kommer rusande. Melin ropar: "Fräls konungen och fäderneslandet!" Och han drar sitt svärd han också. Och det blir en stund av tumult i dörren. Alla ger order till alla. I det här bråket så rycker Adlercreutz till sig Melins befälstav och en sabel från en dragon. Så håller han upp befälstaven och så befaller han dragonerna att ge sig iväg. Dragonerna, som är väldrillade soldater, de står där och så ser de plötsligt att här är en general med en befälstav i handen. Så de gör som de är lärda, de lyder order. Men innan de hinner gå så säger jag till dem: "Ta med er den här mannen." Det vill säga före detta livvaktschefen Melin, som nu avtågar med som fånge. Under tiden som allt det här hände så sitter kungens lite mer än 60 år gamla farbror hertig Karl och väntar i ett rum i närheten. Han visste vad som skulle hända. Han varnade inte sin brorson, tvärtom. Och nu blir han uppmanad att bli riksföreståndare över en provisorisk regering. Och det vill han gärna. Och under tiden som allt det här hände så har kungen lämnats ganska ensam i sitt rum. Han sitter där med 2 dragoner. Han är upprörd och nervös naturligtvis. Så han börjar anmärka på dragonernas klädsel och säga att den inte är reglementsenlig. Och ger det väg härifrån sig till dragonerna. Och de går ut, slokörade. Då passar kungen på. Han tar åt sig en värja. Och så rusar han fram till lönndörren han har i sitt rum. Han öppnar den. Han låser dörren och försvinner upp. Precis som han stänger dörren kommer Adlercreutz in. Adlercreutz rusar efter och kämpar med dörren stund. Och så får han upp den och försvinner han också. Han springer efter kungen, men han är 21 år äldre så han kan inte springa så fort. Kungen märker att han är förföljd. Han tar sin nyckelknippa och kastar rakt på Adlercreutz som blir hejdad. Kungen är uppe i våningen ovanför sitt arbetsrum. Här hittar han, han har sprungit som barn. Adlercreutz och de andra springer efter. Men då är kungen borta. Officerarna öppnar och letar på måfå. De öppnar och stänger dörrar. De möter slottspersonal som inte har en aning om att det är statskupp på gång, utan tycker att det är ett fasligt springande i morgonväkten. Men kungen är försvunnen. Han har nu lyckats ta sig osedd över hela övervåningen, och han letar efter en trappa för att kunna ta sig ut till borggården och söka hjälp. Och till slut så hittar han den här trappan, den kungliga kökstrappan. Men han ramlar någonstans här och stukar sig i höger arm. Men han reser sig och fortsätter ut. Kungen springer in på borggården. Han ser redan västra valvet. Hinner han fram dit har han räddat sig. För där finns högvakten, nämligen ett regemente från svenska pommen, lojala trupper. Men han hinner inte längre än hit. För därifrån kommer en man springande, en stor kraftig typ, hovjägmästare von Greif. Och han kastar sig fram mot kungen. Han är en av konspiratörerna. Kungen försöker då stöta sin värja i bröstet på von Greif. Men det går inte så bra. För det är inte kungens värja, och han hade gjort sig illa i armen när han ramlade i trappan. Så han får inte tillräckligt stöt i hugget. Så von Greif parerar, men han får en rispa som börjar blöda, men trots det så lyckas han låsa kungens arm. Kungen skriker på hjälp. Just då så finns det en man som står där borta. Det är kungens vedhuggare. Han heter Bergman. Han står och staplar ved. Han vänder sig om och ser plötsligt hur Sveriges kung tycks ha blivit överfallen av en stor, rå och brutal typ, så kungen skriker på hjälp. Bergman ska då enligt alla böcker och protokoll ha tagit ett vedträ, och så skulle han ha sagt: konungen är överfallen, vi skola försvara konungen. Och han springer fram och börjar banka på von Greif med sitt vedträ. Då kommer de andra konspiratörerna fram också och avväpnar Bergman. Kungen är nu alldeles matt och medtagen, nästan avsvimmad. Så han bärs upp i slottet och sätts i vita kabinettet i en stol. Slottspersonal kommer springande naturligtvis, frågar vad det är som står på. Och konspiratören säger bara att kungen har blivit sjuk. Och det ser de. Kungen är alldeles likblek, han mår illa, han börjar kräkas. En läkare tillkallas. Bara några timmar senare kungör härolder på gatorna i Stockholms stad den nya regimens första proklamation. Det är mycket kortfattat. Den säger bara: kungen har blivit sjuk. Hertig Karl har tagit över provisoriskt. Proklamationen möts först med stilla mummel, men sen blir det fullständigt likgiltighet. Folk har ju annat att göra än tänka på krassliga kungar. Männen övertog nu Sverige, och Gustav den fjärde Adolf tvingades skriva under sin abdikationsansökan. Men han skrev bara under för sig själv, inte för kronprinsen, den bara 9 år gamle prins Gustav. Och kort efteråt meddelade en enhällig Sveriges riksdag att Gustav den fjärde Adolf och hela hans familj för all framtid hade förlorat rätten till Sveriges krona. Skälet de uppgav, det var att kungen skulle själv ha brutit sin kungaed genom att föra en, som de sa, dåraktig och egenmäktig politik. Så fördes han, Gustav den fjärde Adolf, ensam till att börja med, hit till Gripsholms slott. Detta Gripsholms slott som haft så många kungliga fångar. Han bodde i den här våningen som heter Kungens våning. Och här satt han när han fick ta emot beskedet från riksdagen att han har blivit uppsagt för evig tid. Det pappret kastade han förresten in i elden här. Och här satt han när han fick höra att svenskarna hade valt en ny tronarvinge. Den danske prinsen Christian August. Men som i Sverige får heta Carl August, för Christian är för historiskt belastat. Det var inte lätt för honom här. Han bevakades av 600 soldater. Och kuppmännen, de gjorde vad de kunde för att psyka honom. De lät rulla klot här uppe på taket på nätterna för att skrämma honom. De satte upp porträtt på mördade kungar. Han fick inte gå ut, han fick inte träffa någon enda människa. Och det här var en väldigt kall vinter. Så att han brukade ligga kvar till klockan 2 på eftermiddagarna i den här praktfulla sängen som han övertalade sin far. Han frös våldsamt. Man fick brännvin för att hålla sig varm, men han klagade över att brännvinet räckte inte. Han frös i alla fall. Och på dagarna brukade han läsa ur psalmboken eller i Bibeln. Han läste speciellt kapitlen om domedagen och jordens undergång. Hans enda tröst, det var musiken. Så han hade ett klaver här där han brukade spela Bonapartes marsch. Och ibland visslade han, mest visslade han en aria ur Gétrys opera Rikard Lejonhjärta. Efter 3 månader av ensam husarrest här på Gripsholm så blir det lite roligare för den avsatte kungen. Nu kommer familjen hit, hustrun och de 4 barnen. Och nu får han också gå ut och promenera i trädgården och det känns lite friare för honom. Det är här på Gripsholm han får nyheten om att Sverige och Ryssland skrivit under ett fredsfördrag. Och att Sverige efter 700 år för alltid förlorat Finland. Totalt tog det 9 månader med de här praktiska problemen. Men efter 9 månader hade de kommit överens om underhållet för familjen i framtiden och vart familjen skulle ta vägen. Och så fördes kungen, drottningen och barnen genom Sverige. Detta Sverige där majoriteten av befolkningen var starkt royalistisk och de allra flesta tyckte synd om den avsatte kungen och hela hans familj. Hela vägen genom Sverige mot Karlskrona hyllas kungen av allmogen. Och på själva julaftonen 1809 går kungen och hans familj ombord på fregatten Camilla för att segla mot Lübeck. Men dåligt väder gör att de hamnar här istället i svenska Stralsund i Pommern, som just då är ockuperat av fransmännen efter det här misslyckade kriget kungen själv hade fört i Tyskland. Stralsund möttes kungen till sin egen och i synnerhet till sin svenska eskorts stora häpnad av storartade hyllningar. För befolkningen här, de sjöng gång på gång. Det kanske var en protest mot den franska ockupationen, men de sjöng den svenska kungssången som då hade samma melodi som den engelska nationalsången idag. Kungaparet togs hit till Stora torget i Stralsund. Här kan man fortfarande se hus från den svenska tiden, som till exempel kommendantens hus där borta. De togs till stadshuset, där man i denna dag kan se det svenska lejonet vakta över Stralsunds vapen. Och de togs in till det här rummet, där man kan se målningar på Karl den 12. Han bodde ju här över ett år under Stralsunds belägring. Till medföljande svenska officerarnas stora häpnad så fortsatte hyllningarna för den avsatte kungen. Över Lübeck och Hamburg, ner i Tyskland, nästan ända ner till drottning Fredrikas hemland Baden. Och där kom de till residenshuvudstaden Karlsruhe och det alldeles nya slottet som var nybyggt där. Nu ser det ut kanske som slottet står kvar i parken, men det är egentligen en synvilla. För alltihopa förstördes under andra världskriget. Man har bara byggt upp ytterväggarna som det en gång såg ut. Innanför är det moderna kontor och museum. Ni kommer kanske ihåg Gustav Adolfs svärfar, han som dog utanför Arboga i en trafikolycka strax efter kröningen. Han är ju död nu alltså. Men Gustav Adolfs svärmor, markgrevinnan Amalia, hon lever. Men hon vill inte alls bo i Karlsruhe. Hon vill bo i det mera inbodda slottet i Bruchsal, förstbiskoparnas gamla palats. Det var ett ståtligt palats. Det förstördes också under kriget naturligtvis. Men det har man restaurerat de här mest praktfulla så kallade prunksalarna. Och hit flyttade nu Gustav Adolf, Fredrika och de 3 barnen. Här skulle de leva. Och trots all det här prakten och ståten, eller kanske det var just på grund av det, så blev Gustav Adolf oerhört deprimerad här. Det var det här påminner honom hela tiden om det liv han hade tvingats lämna i Sverige. Och sen fick han en del svåra privata problem som förstärktes här. Känsliga problem. Det visade sig nämligen att drottning Fredrika nu drog sig undan den äktenskapliga samvaron som det heter. Hon ville helt enkelt inte föda barn i exil. Där vet man genom brev mellan makarna. I ett brev skriver kungen så här:
Jag är man. Jag har ett känsligt hjärta. Jag har behov av att älska och älskas. Men jag kan inte njuta denna lycka hos dig. Det var slut med då. Och så var det en sak till. Kungen ville inte bo kvar här. Han ville flytta till enklare ställen. Han ville leva ett nästan borgerligt liv. Men drottningen ville absolut vara kvar. Och tänkte fortsätta leva på kunglig nivå så hon var van. Så det var med andra ord totalt sammanbrott i kommunikationerna. Allt det här gjorde kungen naturligtvis allt mera ledsen. Han blev bitter och inåtvänd kan man säga och allt tystare. Nu var det så med hovetiketten på den här tiden att ingen fick tilltala kungen om inte kungen först hade tilltalat någon. Och han hade inte lust att prata med någon enda människa. Så det var för det mesta tyst i hans salong. Så var det en sak till. När han kom ut från middagen och gick in i sin salong så hände det väldigt ofta att han inte alls hade lust att sätta sig ner. Utan han ställde sig framme vid fönstret. Tyst. Och eftersom kungen stod upp så måste också alla andra i rummet stå upp. Så där stod de. Tysta. Ibland i flera timmar sägs det. Och då kan man ju förstå att det var en och annan som tyckte att hovlivet under Gustav IV Adolf i Bruchsal inte var livets höjdpunkt precis.